Podplay.
En förändring kan kännas både ensam och väldigt jobbig. Särskilt när den handlar om att leva utan alkohol. Podden Don't Whine About It är din nyktra kompis som finns här för dig som vill leva ditt liv fullt ut utan att vara full hela tiden. Här bjuder jag på inspirerande samtal tillsammans med olika gäster där vi pratar om allt som har med nykterhet att göra. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Hej! Äntligen är vi tillbaka efter några veckors uppehåll. Faktiskt nästan 2 månaders uppehåll. Ja, över 1 månad i alla fall. Alltså, fasen vad jag har saknat dig. Och jag har saknat att göra det här så himla mycket. Men jag ska säga det, en paus har varit väldigt bra för mig. Ja, pauser är väl bra för alla ibland, i och för sig, tror jag. Förutom kanske för typ Ross och Rachel, du vet, i Vänner-serien där. När de hade en paus. Det var inte så bra. Men ja, de som vet, de fattar den där referensen som jag försökte vara rolig med. Men hur som helst, jag ska inte gå in mer på det. Men jag kan säga att jag behövde verkligen återställas lite under den här julen och nyåret som var. Jag har till och med haft jullov. Alltså, hur lyxigt är inte det? Ja, för om jag ska vara helt ärlig så jag märkte den sista tiden på 2024 att jag gick in lite för mycket i prestation i typ allt jag gjorde, vilket är ganska vanligt för att vara jag, tyvärr. Därför så vet jag att jag måste vara väldigt, väldigt noga med att försöka hitta den där kända balansen och liksom verkligen stoppa mig själv från att gå all in alldeles för mycket i olika saker. För det är så jag liksom har levt i hela mitt liv och jag vill inte fortsätta att leva så. För det ger bara stress och ångest i slutändan. Och hur kul är det liksom? Så därför så gick jag emot den här jäkla stränga rösten i mitt huvud som sa att jag borde liksom köta på med podden nu. Nu håller jag på att grinda, jag borde fortsätta släppa varje vecka och så vidare och så vidare och så vidare. Inte ta så långt uppehåll, du vet så. För att jag trodde mig veta vad jag tror att andra begär eller kräver eller vill ha från mig hela tiden. Även fast jag inte har någon aning om det egentligen. Jag har verkligen en tendens att förutsätta vad jag tror att andra tycker och tänker hela tiden. Och till vilken nytta är det egentligen? Men så att jag insåg att jag måste gå emot den här stränga rösten i huvudet och lyssna på min kropp och mina behov. Och det är fan inte lätt att göra det alla gånger. Alltså. Men jag gjorde det i alla fall. Och jag kan säga att jag inte haft något motstånd egentligen från min närhet som sagt. Utan det är bara vad jag tror folk tänker. Och vad spelar det för roll egentligen? Men jag behövde en paus. Och jag behövde återställa mig. Och det som hände, det var egentligen inte alls särskilt förvånande. Utan bara ganska kul faktiskt. Jag har liksom fått ny kraft, ny energi, massa pepp inför ett nytt år med Don't Whine About It. Ja, det är liksom det som händer när man får vila och man tar den där pausen för sig själv. Trots att det många gånger känns som att vi måste bränna på för att klara oss, annars kommer det inte bli bra, så är den där pausen oftast bättre när man är jättestressad. Det är liksom så enkelt egentligen, men ändå så är det svårt att gå in i att give yourself a break liksom. Men att ta själva beslutet till att ta en sån här lång paus, det var inget som jag faktiskt klarade av att göra på egen hand, ska jag säga dock. För den där påminnelsen behövde jag från andra i min närhet. Och jag är så tacksam för mina nära och kära som har gett mig stöd och pepp till att göra det som jag behöver och som jag mår bra av. Och som i längden också kommer leda till en mycket bättre podd, eller hur? För att nu är jag liksom back in business. Jag känner liksom att jag kan ge dig som lyssnar det du förtjänar, vilket är en härlig energi på något sätt. Och hade jag inte fått den påminnelsen från nära och kära och psykolog och så vidare, utan då hade jag nog bara kört på som vanligt. Och det hade ju inte slutat så bra. Och med det sagt så vill jag också säga stort tack till dig som är här nu. Tack till dig som lyssnar trots att jag tog den här pausen och lämnade dig ett litet tag. Precis som Ross och Rachel så hittade vi tillbaka till varandra i slutändan och det är ju ändå himla fint, eller hur? Och det här är verkligen en sak som jag vill fortsätta kunna göra under året som kommer nu. Det är att lyssna in till mina behov och sätta kärleksfulla gränser. Ja, och det kan man väl se som något sorts nyårslöfte på något sätt, men egentligen så är jag verkligen inget fan av det här med nyår och löften och sånt. Men jag märkte att just det här nyåret, eller alla andra nyår också för den delen, så märker jag att jag ändå dras med i den här hetsen av att få en ny start. ja, men typ då, som att till exempel skaffa ett nyårslöfte som man bara kommer hålla i några veckor, och man ska bli bättre på en massa saker, man sätter höga krav på sig själv, man skaffar gymkort, ja, men du vet, allt det där. Det är så himla kul egentligen hur vi människor är så bra på att inte lära oss av våra tidigare misstag. Jag menar, hur många gånger har man inte gjort samma nyårslöften varje år och sen så dalar det liksom ur under årets gång. Och inte nog med att vi inte lär oss av våra egna misstag, utan vi vill också gärna göra som alla andra. Vi hakar gärna på. Alltså jag gör också det 110%. Man sätter liksom liten, ja, men en alldeles för hög ribba på ett nyårslöfte, för man tänker att nu jäklar, det här året, då händer det. Och ofta så slutar det istället med att man blir jättehård mot sig själv för att man inte klarar av att hålla sig till den där höga ribban man hade satt för sig själv, för att alla andra verkar ju klara det. Ja, det är helt galet egentligen. Men samtidigt som många av oss är väldigt här självcentrerade mitt i allt det här och dömer oss själva och sådär, så är vi också väldigt bra på att döma vad andra gör. Och ser inte riktigt heller vad vi egentligen själva håller på med många gånger. Och det kan ju låta lite motsägelsefullt, känner jag nu när jag säger det högt. Men visst är det lite så. Det kanske låter hårt, men många av oss är så himla djupt inne i våra egna grejer, samtidigt som vi är rätt dåliga på att ifrågasätta vad fan det är vi egentligen håller på med och liksom hur vi faktiskt lever våra egna liv. Men däremot så är det väldigt lätt att döma vad andra gör, och man ifrågasätter gärna folk som gör lite annorlunda från en själv. Och med det sagt så har jag nu lyckats ta oss till veckans ämne. För när du väljer att stå emot alkohol, eller att stå emot att dricka alkohol till exempel, då kan det ju kännas kanske lite ensamt, jobbigt, tråkigt. Ja. Och det är ju för att alkoholdrickandet, som jag har tjatat om så himla mycket i den här podden, är en så stor del av vårt samhälle och en så djupt rotad norm, som kan leda till att det blir ganska svårt när man börjar gå emot den här normen och inte dricka. Så jag tänkte att jag vill inleda liksom det här året med ett avsnitt för att känna dig lite mer stärkt i att göra ett medvetet val för dig själv, trots att andra kanske höjer på ögonbrynen och så vidare. Så dagens gäst, det är en person som inte bara vågar tänka utanför boxen, utan han har också lämnat boxen helt och hållet kan man säga, och lever på ett sätt som utmanar samhällets mest grundläggande normer. Jag pratar om Gurgin. Han är programledare, föreläsare och en väldigt modig röst som ifrågasätter de oskrivna regler som styr våra liv. Med en passion för medvetna val så har han valt bort kött och flygresor. Han vill inte skaffa biologiska barn, och tillsammans med sin partner så lever han i ett öppet förhållande som bryter mot normerna om just tvåsamhet och kärnfamiljen. Genom sina egna livsval så visar han att det går att skapa ett liv utifrån sina egna värderingar och inte utifrån samhällets förväntningar. Och jag tänker verkligen att det här kan bli en väldigt fin inspiration till dig som vill gå emot eller gå in i dina värderingar kring att inte dricka och mot samhällets förväntningar på att dricka kanske. Så idag så ska vi alltså helt enkelt prata om vad det innebär att leva mer medvetet, att våga säga nej till det som inte känns rätt, och hur vi kan hitta frihet i att välja vår egen väg. Ja, så med det sagt så har det blivit dags för mig att välkomna både Gurgin och dig som lyssnar till det allra första avsnittet för 2025 av Don't Whine About It. Talar man ditt efternamn?
Vill du göra det?
Alltså det jag är... Ska jag bara säga Gurgin?
Alltså jag är ensam i Sverige med förnamnet, så jag har bara kört det.
Ja, jag säger bara Gurgin. Men hur säger man det? Har vi ren nyfiken idag?
Alltså Bakircioglu.
Bakircioglu.
Ja, du satte det.
Gjorde jag?
Ja.
Fett. Jag tänkte på en sak när vi bestämde vilken tid vi skulle ses idag. Inte för att rub it in your face att du var sen.
Mm.
Men du ville ses 9:30. För att du går upp klockan 5. Och då undrar jag, är du med i det här 5 a.m. club?
Jag är allergisk mot allt som har hittats på av tech-killar.
Har det gjort det?
Ja, men det är det. Alltså jag är till och med som vegan. Jag är väldigt skeptisk när tech-killar blir vegan. Jag bara, varför?
Varför då?
Nej, I don't believe you. Hur länge håller det här då? Det är coolt tills att det inte är coolt. Men 5 a.m.
Mm.
Är ju... Jag är lite rädd för alla de där grejerna. Jag gör det bara för att jag tycker det är skönt. Mm. Och jag jobbar med mycket människor, träffar mycket, reser mycket. Det är nice så här. På morgnarna då är det tyst. Det är min fristad. Jag, bara jag och mina hundar. Katten ska matas, igelkotten ska väckas.
Igelkotten ska väckas?
Det är en rescue, ja.
Ah.
Man ska inte köpa igelkottar, det är det sjukaste man
och
kan
göra. Och du köper folk igelkottar?
Folk köper och föder upp.
Varför? Alltså som har som husdjur?
Ja. Yeah.
Jaha, det visste inte jag.
Googla inte det här, skapa ingen marknad.
Nej, det ska jag inte göra.
Så jag vågar knappt prata om det, men det finns omplaceringar.
Mm.
För de är roliga i 20 minuter. Men de är egentligen nattvarelser, så hon får också vakna ibland med mig. Men fem är, alltså så här, det var, jag läste liksom inte Jordan B. Peterson som berättade för mig hur jag skulle vakna och bädda min jävla säng. Det kunde min morsa lära mig. Mm. Och det är det som, så jag har liksom inte lärt mig annat så här maskulint ledarskap, utan för det är ofta så, märker jag, män lär sig när andra män lär dem att det är så här du ska göra, utan det är bara tyst. Jag ersatt meditationen med att gå upp väldigt tidigt bara.
Ja, så du mediterar inte utan du bara går upp tidigt?
Ja, det ska jag till och med bättre meditation.
Aha. Eller vad då menar du?
Ja, men det här,
alltså att det är bättre att gå upp vid den tiden.
Det är tyst, det är stilla, jag har mitt morgonkaffe.
Ja, jag fattar.
Alltså, stor del av året så kan jag se solen i köket. Jag bara, det här är bättre än allt.
Men jag håller faktiskt med dig. Nu gick jag ju upp, ja, vad var det? 7. Och jag tyckte bara det var så här, wow. Jag
det är kan, hardcore.
Solen har inte ens gått upp här. Och det är någonting speciellt med morgonen. Så jag hade velat vara en morgonmänniska. Men för den som inte vet så är det här 5 a.m. club någonting som någon hittar på, där man ska liksom gå upp klockan 5 och sen ska man göra 20 minuter av 3 olika saker typ.
Aha.
Ja, man ska, det är typ meditation, läsa, jag minns inte. Men skitsamma, vi behöver inte ens.
Är jag en tech-kille? Är det jag som gör det här
kanske
nu?
Är du så, ja. Du kanske gör 5 a.m. club utan att du vet om det.
Jag visste inte att jag gjorde det.
Välkommen till en ny värld. Jag läste den boken, den var inte bra, kan jag tala om.
Okay.
I alla fall, moving on.
Mm.
Kul att du är här i alla fall.
Kul att vara här.
Ja, jätteroligt. Och du fick upp mig för att nu måste jag vända på dygnet när jag ska börja skolan imorgon, så tack för det.
Jag är glad att vi också gör det på armenisk julafton.
Just det, där är det idag. Hur firar man det?
Man sitter i en försenad podd.
Men ja, men skitbra. Nu firar vi. Det är bra. 6 januari är alltså armenisk julafton. Ja, ja, men vad kul. Du nämnde för mig när vi skrev med varandra att du har funderat på att sluta dricka helt och att du inte gör det särskilt mycket. Men hur ser liksom din relation ut med alkohol?
Just nu så har det varit det har varit så lite så att folk tror att jag är nykterist.
Ja, det trodde jag.
Vi kan börja den änden. Ja. Vad är det som skriker nykterist från
Det är
mig?
Bara min fördom. Om att så här, du gör ju allting annat som är normbrytande, så det är klart att du inte skulle dricka alkohol också.
Vet du har en poäng.
Ja.
Alltså jag tror att det är för att alla nu har pysslat med så mycket normifrågasättande, för att vi har så mycket, det kanske vi kan komma tillbaka till, så här osynliga ideologier som ligger över hela samhället. Och sen när man fortsätter med det här ifrågasättandet, så är ju alkohol en del av det. Och jag tror att det här vet ju du mer än någonsin än någon annan, att det är, man, jag tänker mig att den som avviker är den som också provocerar, för att du berättar för mig att jag dricker. Och det är därför man frågar, varför dricker du inte för? Alltså vi skulle ju kunna vända den, sätta den i en annan kontext och så här, varför hoppar du inte från bron för? Alltså att inte hoppa från bron är ju inte det aktiva valet. Det aktiva valet är att hoppa. Så rimligtvis ska ju människan som hoppar bli ifrågasatt. Och det är samma som när man väljer bort kött och animalier och man får frågan, varför är du vegan? Så jag har slutat svara på den, jag pallar inte. Jag har ett färdigt skript, jag orkar inte gå igenom det. Vi har lite roligare nu. Så jag brukar göra den här, jag kan svara på det, men varför äter du kött?
Mm.
Och då märker jag att det är en attack. Men det är ju inte en attack när du frågar någon som avviker på något sätt. För då, du är ju van med att sitta i heta stolen och du trodde att du var liksom safe här, men det är du inte. För vi står på en förfest här i ett kök, så du ska nog kunna berätta för mig varför du inte är tvåsam. Men det är ju den som är tvåsam som ska motivera varför de har liksom, hur har du hittat din läggning? När visste du att du var heterosexuell? Alltså säg en person som kan svara på det.
Mm.
Alltså att välja bort alkohol är egentligen det enda som jag inte har valt att göra. Jag har lite grann, alltså en gång om året på de bröllop eller något sådär. Men det,
ja, du, men det är inte som att du dricker för att bli full eller liksom du, dricker, du går ut och super eller liksom.
Nej, jag känner ingen sug i det. Eller när, om jag ska gå på en date utanför min relation, då bara, kan vi inte, nej, jag tar ingen cocktail, vi tar en kaffe eller vi tar en löptur. Mm. Fan vad tråkiga låter, jag vet. Men det,
nej, det gör det i mina öron, låter ju dröm. Alltså jag vill ju inte dricka alkohol, menar jag. Och många vill ju inte det.
Ja, jag vet liksom att du gjorde ett avsnitt om dejtandet. Ja. Alkoholet, alltså det är liksom en del av att träffas.
Ja, men det är ju det första, alltså oftast om man, särskilt om man är på dejtingappar till exempel, så är det, om man ska se, så är det det första man tänker, bara vi går och tar en öl.
Mm.
Så det är verkligen så djupt roligt. Jag kommer, alltså när jag fortfarande drack så tänkte jag ju, om någon sa, vill du ta en kaffe, så tyckte jag du är dum i huvudet. Alltså det var så jävla tråkigt. Men nu tycker jag att en kaffedejt är väl den bästa dejten.
Du ser, det var ditt gamla jag, det var sådana jag aldrig fick dejta någonsin.
Ja.
Kan vi ses klockan 8-9? Man bara, bror jag sover 9.
Ja. Men du har liksom aldrig haft någon problematisk relation till alkohol, utan det är mer att, du, att det blir ett val som att säga, varför ska jag dricka?
Så här, gud, nu ska jag hålla det här väldigt kort, men jag brukar förhålla mig till att jag dog för 10 år sedan. Jag la om mitt liv 2016, jag blev en person jag gillade. Innan det så tvingade jag mig själv att tillhöra allt det här som, alltså mina föräldrar kom hit med, som alla andra så här, invandrarberättelser så här. Som alla andra kurdiska och armeniska liksom, politiska flyktingar som har kommit till Sverige, som har kommit hit med lite i fickan, med en stor dröm, och deras barn får ärva den drömmen som till slut blir mardröm. Jag kan inte leva upp till det här. Jag vill inte bli doktor som min jävla kusin som jag aldrig har träffat, liksom, jämför inte mig. Och sen så ska man liksom bli en del av Sverige, ställ dig i ledet, gör som idioten framför dig. Så jag gjorde allt det där. Bara uppväxte min pappas pizzeria, hade en kebabrestaurang, mina bröder. Och vid sidan av kebabrestaurangen så gjorde vi lumpen. Alltså vi har alltid gjort massa, levt i 200-300%. För att det är viktigt att bli bättre än svensken. Alltså kort och gott. Så man gör precis som svensken. Om de gör så där, då gör vi så också. Om de reser till Malaga, skitsamma vad som finns i Malaga, det kanske inte är en bra plats, men vi ska också dit, för de är där. Så det har blivit en stark copy-paste, tills att jag insåg att så här, det här är inte det jag vill göra. Jag kom till en punkt, mitt 12-åriga förra förhållande, som jag blev dumpad i. Jag såg att det var på väg ut för, och jobbade för mycket, hade köpt upp mig på massa grejer, och bara, mitt liv var konsumtion och fluff. Det var ingenting. Jag kände att mitt liv var, även om så här utåt sett, så här, programledare SVT och Sveriges Radio som jag var, så är det så här, ja, visst, en fin fasad, men jag var fucking tom. Jag gör det här för att jag ville ha min pappas uppmärksamhet. Den fick jag inte. Jag hade daddy issues. Så när jag höll på att krascha rejält, då märkte jag att jag kan bli beroende av alkohol. För jag trodde inte att jag var en sån. För att en sån är ju, sitter ju på bänken. En sån är lite mer, jag kan inte liksom teoretiskt lägga upp det snyggare, men de är lite mer pundish. Och jag dricker ju bara liksom en, två whisky i soffan varje kväll. Alltså jag är inte så där, du vet. Jag har en bostadsrätt och en fin bil. Alltså, jag kommer ihåg att det var en gammal kollega när jag berättade det. Som hade en pappa som var nykter. Som sa att det där kommer gå ut för dig. Jag vet att du kommer försvara dig nu, men jag vet exakt vart du är på väg någonstans. Och så säger jag så här, jag är inte din pappa. Jag är inte som han. Mm. Alltså jag har mer, liksom jag har mer. Så sa jag inte sista meningen, men jag tänkte säga, jag har mer disciplin.
Mm.
Jag är bättre än alla andra. Because I am I.
Det är ofta som man brukar prata om i tolvstegsrummen också, när man kommer på framförallt sina första möten.
Mm.
Så är det så lätt att bara så här, komma in där och lyssna på alla andra och bara, det där är ju inte jag, så där höll ju inte jag på. Jag är lite bättre än de här. Alltså jag är unik, jag har inte de här problemen. Och det är väl på något sätt också för att skydda oss själva mot att se vad vi håller på med själva, tänker jag.
Ja, absolut. Mina spegelneuroner funkar inte när jag tittar på en alkoholiserad, utslagen man på en parkbänk. För det där är inte jag. Jag är lite bättre.
Mm, precis.
Så det är mycket som är invävt i det här. Det är klassförakt. Det är förakt mot missbruk, sjukdomar, psykisk ohälsa, mycket mer. Och en upphöjning av sig själv. Och det är ett sätt att rädda sig själv. För att innerst inne vet jag att jag har det i mig. Jag tror att alla har det där i sig. Den som säger något annat,
vem som helst kan bli alkoholist eller beroende av alkohol.
Men inte jag.
Nej, men
vem som helst, men inte jag.
Ja, men precis. Vem som helst, men inte jag. Ja, men det är ju så. Men hur kom du ur det då?
Jag bytte liv. Jag blev dumpad.
Uh-huh.
Jag försökte bara hålla upp det. Det var symptomlindrande. Och sen så märkte jag att jag började förstå att så här, jag sa det till min äldsta brorsa att så här, att jag räknade typ, ja men typ, nu var det en kväll sen jag drack, så jag kan ta ett glas nu eller två. Och jag så bara såg, liksom, såg jag hur han flinchade i ögonbrynen. Jag bara okej, så jag kan inte ljuga för det. Det var typ som att jag erkände för honom. Och sen så slutade jag köpa whisky. Jag tänkte att whisky var ett bra sätt att bara, det, man blev lite, man domnade en stund och kunde sitta framför tvn och domna där för mig själv, så att jag kunde orka med dagen efter.
Ja.
Det är ett sinnessjukt livsstil. Ja, ja.
Det gjorde jag med rödvin. Jättehärligt. Mm.
Hjälpte det?
Inte alls, jag sitter ju här två nykter nu.
Men sanningen, det hjälpte i typ 20 minuter, duktiga 20-30.
Ja, och det hjälpte mig med sömn. Alltså ja. Somna, sen så mådde ju sömnkvaliteten bli sämre, men det var liksom så att slockna ju.
Ja. Och ångesten kring det, man bara... Så jag vet att min livsstil är keff redan nu, sen sitter jag med det där, så det är bara, det känns som en nedgående spiral.
Ja.
Så jag är bara glad att jag blev dumpad så jävla hårt.
Men var det svårt att bara, slutade du bara cold turkey med den där whiskyvanan då eller?
Jag kommer ihåg att jag brukade handla på Liljeholmen då, att så här, ta inte den där vändan förbi, vad säger de, glasfabriken. För då är det kört.
Ja.
Och än idag känner jag att när jag pratar om det här, för det är en kort stund i mitt liv, att det var en öppning in till ett liv av missbruk. Jag vet det. För jag vet vad mekanismerna bakom det är.
Mm.
Och det är, alla har flyktbeteende. Det där var mitt flyktbeteende. Jag har andra som har funkat bra också. Men det där var det som har funkat, tror jag, bäst. Och så tillfredsställande. Men jag bara slutade gå förbi där. Alltså jag visste att så här, det är nu, om jag skaffar in det, då kommer jag sitta hemma och deala med mig själv, så skaffar jag inte in det.
Mm.
Det var det kombinerat med att hela mitt liv slängde som kull och blev hemlös. Bodde på soffa, från soffa till soffa liksom. Jag bodde i alla Sveriges förorter. Stockholms
förorter. Tror du skulle säga på alla Sveriges soffor först?
Jaha, ja, men som nydumpad. Ja. På alla Stockholms förorts soffor här. Ja. Hörnsofforna är värst.
Fint att få soffor att sova på, tänker jag.
Jo, men det måste vara, alltså, den som vi sitter i, den här raka.
Mm.
Här är bra.
Du sitter i en rak soffa.
Jag vill inte vara ostbåge bara.
Ja, det är bra. Nej, men alltså, för att det var så kul att skriva med dig nu inför att vi bokade det här i alla fall, och skriva just om alkoholen. För att du fick mig verkligen att inse något som jag inte har tänkt på länge, är ju det här att det inte ens finns något ord för en alkoholkonsument. Eller det ordet finns ju, men det finns alkoholist, vi har nykterist.
Mm.
Men vad heter den som dricker alkohol? Alltså det är liksom, och det säger så himla mycket i sig.
Mm. Att det är liksom, att vara nykterist är en, det är inte en ytterlighet. Att vara missbrukare är ju liksom, och normalläget i sådana fall hade ju kunnat varit alkoholdrickare.
Mm.
Men alltså det finns ingen, det är samma som Melanie Joy, som är sociolog och professor, som har skrivit den här boken Varför, hjälp mig nu.
Ja, varför vi äter kossor. Jag ska kolla upp det här.
Varför? Jag tror att det är Varför äter vi grisar, klär oss i kor, älskar hundar.
Varför vi älskar hundar, äter grisar och klär oss i kor.
Kolla.
Snyggt.
Lite fel ordning, men det är du som bjuder på en alkoholfri.
Ja. Ja. Precis.
Plus minus noll för mina 45 minuter senare.
Ja, du var 45 minuter sen, ja. Men det är okej, jag har förlåtit dig för.
Ja. Nej, men jag har inte förlåtit mig själv.
Det är den viktigaste personen att förlåta.
I den boken så skriver ju hon, alltså hela boken går ju ut på att beskriva köttätaren. Och det är så intressant, för att veganen vet, ofta så vet vi ju alltså vem avvikaren är, för att det görs dokumentärer och så här. Du vet, Kanal 5 besöker de här spännande livsstilarna och skit. Men aldrig majoritetsnormen, för de ser vi inte. Så vad är en köttätare? En köttätare är ju någon som aldrig skulle äta en labrador. Varför? Det är helt sjukt. Jag skulle inte äta en hund. Kan man fråga varför? För du äter ju djur. Nej, men jag äter inte dem. Varför då? För de är sällskapsdjur. På vilket sätt är de, avviker de näringsmässigt ifrån en gris? Eller kan du inte tänka dig göra en jacka av din liksom Jack Russell? Eller så här, vad är det som hindrar dig? Och då ser man att det finns ett färdigt system. Men det här systemet har man inte kunnat motivera. Du kan inte underbygga det på något sätt, varför vi klär oss i vissa djur, älskar vissa och äter andra. Så att jag tror att det är därför det är viktigt att beskriva majoritetsnormer med. Vi måste sluta prata om vilka är veganer, vilka är homosexuella, vilka är transpersoner. Beskriv vilka heterosexuella är, som dricker alkohol, som äter kött, som flyger flygplan. Alltså det vi gör till vardags. Varför umgås vi i en galleria? Alltså det vill jag höra folk motivera, istället för att P1 ska besöka så här. Hur kommer det sig att den här trenden att folk åker ut i naturen mer? Sluta hålla på med det där. Frågasätt varför folk umgås på Starbucks. Så att heter han Antonio Gramsci, som för 100-150 år sedan beskrev det här begreppet hegemoni så himla bra, där han pratar om vad som styr ett samhälle. Alltså den vedertagna normen som sen blir politik, som vi sen utgår ifrån som ett grundläge, och att ifrågasätta den är ju idiotiskt. Men det låter ju ännu mer idiotiskt när den som förhåller sig till dem ska försöka förklara varför tycker du som du tycker. Och man kan liksom inte individualisera och säga så här att det är något karaktärsfel på dig för att du tycker så här, utan vi har blivit lärda så allihopa, och det är när du går emot det som du anses vara galen. Så av den anledningen finns det liksom många anledningar, speciellt i vår tid. Vi finns i en polykris. Vi har inte bara stort liksom alkoholproblem i samhället. Den är kopplad till klimatkris, den är kopplad till hälsokris, till psykisk ohälsa, till allt. Liksom. Det finns alla anledningar att utforska alla de här, för de hänger ihop. De är lika sammanvävda som...
Du menar liksom att det är typ samma mekanismer som ligger bakom att liksom avstå från alkohol som andra val, som att leva i en öppen relation, eller liksom inte vilja skaffa barn, alltså sådana saker, att det är egentligen samma mekanismer som ligger bakom,
ja,
allting. För att på något sätt betyder ju samhällets normer betyder ju samhällets sanningar, kan man väl på något sätt säga. Någonting som vårt samhälle ser som sanning, att så här ska du leva, och lever du utanför den normen eller den sanningen, så är det fel på något vis.
Precis. Testa och säga, speciellt som kvinna, eller icke-man kan vi bara utgå ifrån. Testa som icke-man och säga, jag vill inte ha barn. Alltså, jag vet ju, min flickvän och jag, vi är biologiskt barnfria. Vi är på väg mot familjehem. Och då blir vi ursäktade. Men när vi inte nämner det, då är det så här, okej, men det kan bli människor av dem också. Men när man säger att man är biologiskt barnfri, då är man ju... Vill du rada upp de första tre grejerna du tänker på, som du har hört andra säga, eller som du själv har tänkt om biologiskt barnfri? Någon säger, jag vill inte ha barn. 3, 2, 1, kör.
Ja, men det måste ju vara att de inte kan.
Är det det?
Ja.
Okej.
Okay. Ja, då tror man att de säger att de inte vill ha barn för att de kan inte, och sen är det skämmigt att säga det, typ. Kanske.
Okej, att man bäddar in din åsikt.
Ja.
Okej.
Ja.
Och mer?
Ja, det var ju en bra fråga. Ja, men då är ju, alltså, det är ju inte riktig kärlek, typ. Är man kär på riktigt så vill man ju skaffa barn med varandra.
Ja.
Det har jag hört.
Ja, men den har jag också hört.
Ja, eller att det är livets mening.
Det är livets mening.
Ja, det var den du var ute efter kanske.
Nej. Jag trodde...
Men den har jag nog hört mest. Alltså, så här, för jag kom ihåg, alltså, under många år ville inte jag heller ha barn. Och då vet jag att det var det vanligaste jag fick höra nu när jag tänker efter, var just det här. Men det är ju meningen med livet att skaffa barn.
Det vanligaste är ju frågor som antyder att du är egoistisk.
Ja, just det, den lilla detaljen.
För vi föder ju upp barn för kollektivets skull. När vi ligger med våra partners så gör vi det för nationens skull. Alltså folk blir så här, folk låter nästan som att vi skulle bygga ett rike ihop. Utan barn. Sen kan man fylla ut med vad som dyker upp i huvudet där, men så kommer vi inte finnas, och så här, man bara, vi är redan för många. Men det är ju... Det är så grovt, alltså. Tänk om man skulle vända alla de argumenten. Det kan man göra mot någon som har biologiskt, alltså så här, valt att skaffa barn. Varför skaffar du barn för? Alltså, du får typ inte fråga det. Det är kränkande, det är direkt kränkande. Men du får fråga det till någon som avviker. För att du utgår ifrån att så här, men de är ju tillräckligt weird. Så den här frågan har de fått förr. Alltså, jag och min tjej som har en öppen relation, vi får det hela tiden. Det är så här, men är det ett förhållande på riktigt? Är ni inte bara KKs som bor ihop?
Är ni verkligen kära på riktigt?
Är ni verkligen kära på riktigt? Ja. För sex och kärlek är samma sak. Är ni inte svartsjuka? Och då är alltså, man utgår ifrån, är inte ni svartsjuka precis som jag är? Eller som alla andra är? För man ska utgå ifrån att även om man inte lär sig att vara svartsjuk, så ska du bli det. För att om du inte har blivit det så har du missat en aspekt i livet. Och det är svartsjuka är en bra... För annars så förlorar du din partner. Så jag vet inte vad, egentligen vad det ska leda till. Mm. Och det är som att säga, ja, men jag har väl svartsjuka jag också. Men jag är svartsjuk, jag har haft mina problem med svartsjuka, fast på andra fronter, aldrig relationer. Och det har jag fått jobba på, för att det problemet ligger hos mig. När någon fick ett jobb jag ville ha, shit vad svartsjuk jag var, fuck vad bitter jag var. Det var mitt problem, jag fick äga det. Jag kan inte hata den människan för det. Mm. Jag vet att jag svamlar nu, men det är liksom, det här är ju en norm som hänger ihop med många andra, och de är sammanvävda och de förstärker varandra, och det förstår inte vi.
Ja, men det är det som är så häftigt, att det blir liksom samma ifrågasättande. Du som är i en öppen relation får liksom bli ifrågasatt på grund av det, på samma sätt som jag som inte dricker alkohol blir ifrågasatt för att jag går emot någonting som är så starkt djupt rotad i vår kultur. Som de här grejerna är, som blir liksom sanningar. Mm. Kan man sammanfatta det så?
Ja.
Just alltså den delen. Vi är inte klara än, Gurgen. Du får inte gå.
Nej. Det är verkligen inte. Ja, men så här, det är spännande att se hur det oftast kommer i en hel tankevärld, presenteras sällan i bara små komponenter, utan de kommer i ett. Till exempel, titta på vad som är maskulint idag och kodats maskulint. Det är ju kött, det är ju bilen, det är ju jakten, det är också att vara alfa, att vara liksom, att man dras, att kvinnor flockas kring en, det är muskler, det är allt det där. Och vi pratar ganska mycket om manligheten då. Var kommer alla de här grejerna ifrån? Och varför är den så sårbar och skör för? Men den finns ju över liksom hela samhällen, genom alla kön, att vi köper oftast ett helt paket utav normer utan att förstå det. För vi växt upp bland dem.
Precis, och det är det som är så intressant tycker jag, att vi liksom bara köper att det är så, fast man kan må så jävla dåligt i ett liv där man följer normen till punkt och pricka. Till exempel, du var inne på öppna relationer. Hur vanligt är det inte med otrohet i monogama relationer egentligen?
Jag skulle säga att det är norm.
Ja, det är en norm. Alltså det är läskigt vanligt liksom. Men ändå är det så här, lever du i en öppen relation? Fy fan! Ja. Men däremot så går jag runt och är otrogen varje helg, alltså du vet så. Och samma sak med att vara på ett 9-to-5-jobb som man mår så jävla dåligt i, att det är så här, men jag måste göra det, för vad skulle folk tycka om jag inte gjorde det här? Liksom. Mm. Yep. Och så fortsätter bara den här karusellen, och man blir liksom, alltså det blir som att det dåliga måendet blir också en norm på något vis, att så här, ja, jag kan klaga på hur stressad jag är över jobbet, för alla andra gör det, och sen så på helgerna så går jag ut och super. Det var ju så jag levde mitt liv innan jag blev alkis, eller på så här, innan jag blev nykter, att liksom, ja, men då jobbar jag på ett heltidsjobb och sen på helgerna måste jag ju blow off som steam, så jag går ut och dricker och liksom blir plakatfull, och sen så kommer jag tillbaka på jobbet på måndagen och är fortfarande typ bakis och mår dåligt fram till typ onsdag när det är okej att börja dricka igen där på torsdagen liksom. För att alla andra gör så. Så varför ska jag leva annorlunda liksom? Det här, det blir så, man blir liksom också så fel om man skulle ifrågasätta det. För att det jag tänker också, det jag tänkte på mycket med dig innan vi skulle ses nu var också så här, för, och det var en samma känsla jag hade när jag pluggade genusvetenskap för en massa år sedan, är lite att så här, jag är lite rädd för att säga fel till dig. Jaha. Typ som att så här, för att ja, men du är liksom, du är så PK, och det är ju alla som pluggar i genusvetenskap också. Jag var alltid, det känns som att så här, kan jag säga de här sakerna utan att jag kommer få liksom en känga mot mig? Sen inser jag så här, fast varför blir jag rädd för vad du ska, alltså vad du ska säga? Det säger ju mer om mig, att så här, jag på något sätt är rädd för att bli dömd av dig. Men då är det, och då är det lättare att döma dig, för att han är en sån där som bara ifrågasätter allting. Förstår du vad min tankebana är på väg?
Jag förstår det. Jag var, för några år sedan så hatar att fira min födelsedag, men
varför då?
Nej, men alltså,
födelsedag är kul.
Vad har jag åstadkommit? Jag kom ut ur min mams vajayjay.
Ja,
och sen har jag andats och stoppat mat i munnen.
Jag brukar säga att man ska gratta sina föräldrar för att de har varit föräldrar i så många år.
Jättebra, ja, det kan jag absolut fira, men,
ja, du har rätt.
Men den här personen som bjöds in säger skämtsamt, men brukar ofta använda skämt som sanningar så här. Men kommer, för jag har många flummiga vänner, det är olika liksom, det är helt osammanhängande. Men det vi har gemensamt är att vi, många är aktivister, många är i sociala rättighetsrörelsen, det är klimatet, det är antirasism, det är HBTQ, det är allt det där liksom. Det är skitkul, jag gillar det, det är spretigt som fan. Jag hänger inte själv med. Och den här personen säger så här, tillhör i högsta liksom grad majoritetsnormen. Kommer dina vänner sitta och döma mig? Och jag blev så här, det första gången som jag tänkte, jag bara, det här var inte ett roligt skämt. För att alla de som du kommer träffa där är dömda av alla hela tiden. Och det är ingen som kommer sitta och döma ut i det. Och om de gör det, då får vi ta det på plats. Men jag tror att den personen har missat att i kontexten samhället så är de där fucking weirdos. Och du är den som är normal. Och det finns ett litet fönster av att du känner att du kan bli dömd. Och det visar ju så här vart vi finns i våra ytterligheter. Att så här, vi uppmuntras inte att reflektera. Vi gör det, men inte tillräckligt mycket. För att det ska vara liksom norm ifrågasättande som syns i Nyhetsmorgon helst. Det som svensken klarar av till morgonkaffet. Men aldrig radikalt ifrågasättande av varför vi äter djur. Varför flyger vi flygplan? Varför lever vi som vi lever? Varför grillar vi vår jord, förstör vår hälsa och sabbar för framtida generationer för? Så istället så gör vi det som du nämnde nu. Alltså att man plöjer på, man håller käft. Man gör det som personen bredvid gör. Och sen så sänker vi ner det med massa droger, alkohol. Och ser till att vi klarar av en till vecka. För vi har vecka 49 framför oss. Så lever man vecka för vecka hela tiden. Och man ska vara tillräckligt bedrövlig för att vilja ha någonting mer men aldrig gå under. Så att det är någonstans där vi ska liksom, det är den positionen i tillväxtsamhället vi ska finnas i. Vi ska aldrig krascha. Jag kraschade och jag är glad för det, för jag fann så mycket hopp i mörkret. Och vi ska aldrig vara nöjda, för när vi blir nöjda då blir vi en sån här, jag flyttade ut i en liten stuga och du vet så här, Petson och Findus och såna här grejer. Du vet då, de bara, men du bidrar inte till samhället, säger man. Så att nu spacear jag ordentligt här på starkt kaffe.
Jag gjorde ett starkt kaffe till dig här. Det var för att jag ville få igång det.
Ja, min tarmflora.
Men på tal om Nyhetsmorgon så tänkte jag på det när jag såg på dig i morse. För att vad som också är så lätt att det blir en norm eller någonting som är liksom normaliserat. För då pratar de om typ så här, ja, i USA nu att det har blivit så jävla kallt. Så att det berörs flera miljoner människor och det kommer ju leda. Och då säger de i förbifarten på grund av klimatförändringarna. Mm. Man nämner det så jävla mycket i förbifarten, men det är liksom ingenting som så här, det är bara så här, ja, vi har klimatförändringar och det är liksom, det är bara så det är. Mm. Det ska vi bara leva med nu. Yeah.
Silver tape och bamsteplåster. Lite huvudvärkstabletter. Sen är det bra. Men så här, grundproblemen är ju jobbiga att adressera, för det kräver att du lägger om allt.
Mm. Det orkar man inte.
Ja, det är därför vi fortsätter att, alltså, ekonomer undrar ju fortfarande, varför investerar vi i aktier som bara faller för? Som vi har gjort över tid. Ja, men det är för att du är van. Och det är så simpla vi är. Mm. Att hur dåligt det än är. Jag vet det, så här, jag hade behövt i mitt förra förhållande hoppa av 3-4 år innan. Men vi har varit tillsammans ganska länge och du vet, vi har bolån och skit. Men ingenstans så tänkte jag så här, men är det här rätt för mig? Är det rätt liv? Min tid är min viktigaste valuta och en dag så är jag död och under jord. Så vad spelar det för roll? Mm. Och jag är värdelös. Alltså vi alla är på många sätt värdelösa. Vi är bara sandkorn på en av galaxens miljontals stränder.
Det låter.
Nej, det är det som är fint. Uh-huh. Att livet är meningslöst.
Men så kan du inte säga.
Och därför så fyller vi det med mening.
Jaha, okej. Okay. Jag skulle lyssna färdigt.
Den sista jag är på. Nej, jag skojar. Jag menar den sista. Jag tycker att det är så. Alltså, jag finns här för en tid. Och jag är bara ett verktyg och sen så är jag död. Och det är jag helt okej med. Och det till och med kan jag ibland se fram emot utan att känna så här, jag hatar livet, jag älskar livet. Och det, en del av det är att dö. Vilket betyder att under det här korta lilla fönstret jag lever i, gör något viktigt med skiten. Istället för bara det som du pratar om, överlevare. Alltså livet handlar inte om att överleva.
Men också det jag tänker på är att människor är väldigt lata och det är väl därför som det är lättare att hänga med i normerna och så vidare. Jag menar, det är lättare att fortsätta dricka istället för att sluta om man inte har nått sin botten till exempel. Mm. För att då behöver du inte vara utanför på något sätt och du kan fortsätta med dina så kallade dryckesrutiner och så vidare och så vidare. Mm. Förändringar är ju jobbiga och det är en förändring man måste göra ibland när man liksom, eller många gånger när man har vuxit upp i det här samhället.
Ja, och vi blir lata. Ja. Det vi får till oss, det vill vi fortsätta utveckla. För det, över tid är det ju prövat, så rimligtvis ska det ju funka. Vi har ju 10 000 generationer bakom oss. Och vi har ju alltid, så var det inte förr. Jag ska gå med i en nordisk motståndsrörelse. Nej, men alltså, det väcks någonting igen. Man kopplar det till all slags förändring. Jag bodde i husbil i massa år. blev husbilsgranne med en äldre gubbe som visste mycket. Han visste allt. Han var klimatforskare och han var coronaexpert. Han var expert på allt.
Jaha, oj då.
Ja. Den här podden, han har varit expert på den också.
Oh, wow.
Och så säger han så här: det är dyrt med parkeringen här där vi står nu. Nej, det är 4 spänn i timmen. Jo, men så var det inte förr. Hur var det förr då? Nej, men du vet, innan afghanerna kom. Och jag bara, men pratar vi om afghanerna eller pratar vi om parkeringen? Då förstod jag så här, okej, han hatar all slags förändring och han kopplar förändring till olika begrepp och försöker berätta en berättelse. Och det är därför vi använder begrepp som woke. Alltså att vara nykter idag är ju att vara woke. Vad vill du säga om mig när du väljer bort alkohol? Precis. Det ska du få stå till svars för. Du och dina heja sitter i med benen i kors i manchesterbyxor och pratar om transpersoners rättigheter och vegokorv.
Vem tror du att du är?
Ja, ja. De ser all förändring framför sig. Och att välja bort alkohol är ju en sån där du också ska vara. Du är lite bättre än mig, va?
Ja, men det är ju.
Det får man inte säga.
Nej, den enda jag tycker att jag är bättre än, det är den jag var förut. För att för mig så funkar det inte det där livet som jag var i. Men det betyder ju inte att alla behöver avstå från alkohol. Herregud. Mm. Tycker ju inte jag. Sen finns det säkert de som tycker det också. Och det är väl de som får luft. Alltså det är de som man hör. Det är ju liksom de som kanske är så att de tycker att de är lite bättre än alla andra. Det är de som de här människorna kanske projicerar. Sen tror inte jag att det finns så många sådana heller. Som, i alla fall inte när det kommer till alkohol. Men då, det är liksom, du vill inte ha, det är inga biologiska barn. Du lever minimalistiskt. Du lever i en öppen relation. Vad är det mer? Vegan?
Vad är det för ploj håller jag på med?
Vad är det mer för grejer?
Vad är det för ploj? Jag vet inte. Jag har levt i någon Parismålning ganska länge. Jag vet inte. Nu ska jag
vad sa du att du har gjort? Levt i en Parismålning?
Nej, men levt inom ramen för som våra klimatavtal.
Jag tänkte så här, Harry Potter såg jag framför mig.
Det finns en målning på mig där ute.
Bor i den tavlan?
Nej, men jag vet inte. Jag tror...
Ja, men för att det är ju många grejer. Och så här, vad är den liksom vanligaste frågan du får kring dina sätt att leva på?
Vad säger dina föräldrar?
Är det så?
Jo.
Vad säger du då?
Ja, det jag har ju det finns jag har, det är inte min film. Det finns i Aldrig mer kebab heter dokumentären där HG Hirori heter han, följde mig i 6 år och filmade. Där kan man se vad mina föräldrar tycker. Och det är väldigt, ska jag säga, mina föräldrar är väl traditionellt maskulint, feminint kodade. Farsan undrar vad fan du håller på med. Du måste äta kött, du måste skaffa ett hem, du måste gifta dig och skaffa barn. Mamma är lite mer försiktig mot allt det, men ändå öppen. Sjukt med tanke på att de båda kommer från konservativa liksom, Mellanöstern. Det är väl det. Någon gång så har jag väl hört ifrån, när jag säger mina egna så menar jag också andra från Mellanöstern, där det är så här, där säger man det rakt ut. Kom dina föräldrar, speciellt när jag flyttade ut i husbilen, kom dina föräldrar till Sverige för att du skulle flytta in i en bil och bli en pundare?
Ja, okej.
Och då är det så här, och det man försöker säga är så här, vi kom hit ifrån ingenting, många av oss, och nu ska du bli vad då? Ingenting här också. För att, alltså att välja en annan väg i livet, det är någonting svenskarna håller på med. Och jag hör det ekot av liksom min morsas. Alltså det finns en fint slut på den här berättelsen. Men min morsa, så här, jag kom hem en dag och sa, mamma, min tjej har dumpat mig. Jag ska leva singel så länge som möjligt. Okej, du gör vad du vill. Kom hem, mamma, jag har sålt allt jag äger. Jag ska flytta in i en husbil. Okej, du gör vad du vill. Så här, lite besvikelse hela tiden. Mamma, jag ska bli vegan. Alltså hon gick ut ur rummet. Hon kom tillbaka efter ett tag. Och sen säger hon, jag hade förstått det bättre om du sa du var homosexuell.
Är det sant?
Och jag bara, gud, min mamma är fan öppen. Jag bara, önskar jag sa att jag var gay. Gud, min mamma är bäst, jag älskar henne. Och idag så har hon upptäckt sin barndoms matkultur som är vegan by default. Och hon driver Facebook-sidan The Armenian Vegan Kitchen.
Är det sant?
Där hon lägger upp sina dolma, köfte. Alltså hon gör värsta grejerna.
Fan vad fint.
Och hon sa det på kurdiska för väldigt länge sedan. Och jag bara, jag vet exakt vad hon menar. Hon sa så här, jag trodde den här vegan-megan, det var för tråkiga svenskar med för mycket pengar som ville plåga sig själva. Hon bara, jag förstår nu att det är nyttig mat och det är bra och sådär.
Det är det många har som fördomar om vegansk mat också. Ja,
att det så är jag liksom... bara, mamma, jag dör för det, jag älskar det.
Åh, vad fin,
jag vet.
Vilken fin historia.
Ja, på armeniska jul vi pratar om det här också.
Ja, eller hur, det passar väldigt bra. För det jag tänkte du skulle säga var att folk frågar dig mycket, alltså när det kommer till just hur du lever ditt liv. Mm. Hur orkar du?
Alltså jag orkar inte leva majoritetsnormsliv. Mm. Och jag kände redan när jag var liten, varje gång vi åkte till, födde Gottsunda i Uppsala, men uppväxt norr om Uppsala, så varje gång vi åkte på såna här dagsturer till Furuvik som är en djurpark, så åkte vi förbi pappersbruk. Och i det här pappersbruket så enorma bolmande liksom skorstenar. Och jag kände hela mitt liv när jag sett en skorsten som bolmar. Typ, alltså en stark känsla av att det där är fel. Det är någonting som händer. Och varje gång man har sett fabriker på tv, så här produceras en apparat. Jag har fått så här panik. För att jag vet nu vad det handlar om. För att skapa de här så förstör vi någonting annat. Och varje gång jag har sett skräp så har jag tänkt samma sak. Men du vet, det där är inte min grej. Utan jag har blivit lärd att det är sånt där som svenskarna håller på med. För att vi ska bara etablera oss i Sverige. Så jag känner bara att jag går tillbaka till det som, mycket av det som min svenska låtsasmormor Yvonne lärde mig. Typ hur man går ut i skogen, vilka bär kan man äta och inte. Sen vet jag inte om man skulle ha pinnar i stövlarna för grävlingarna, inte om de kommer och bet. Jag vet inte om det stämmer. Skitsamma.
Knäckebröd skulle man väl ha i stövlarna?
Det låter skitvast. Alltså pinnar, jag vet inte. Men jag menar bara att så här, jag känner att jag har gått tillbaka till den jag blev ingen annan. Jag blev en annan under hela min etableringsfas när jag försökte imponera på mina föräldrar. Då blev jag en annan.
Mm. För alltså, jag tänker ändå att det kan för många kännas ganska överväldigande att gå emot strömmen. Om vi tar till exempel med alkohol eller vad som helst. Alltså, om man ska tänka lite på hur man själv kan tänka för att kunna leva mer medvetet. Hur kan man börja göra liksom mer medvetna val utan att känna sig ensam eller utsatt?
Jag tror att man måste... Gud, jag lägger inte upp saker så bra. Jag säger det som det är bara. Du kommer förlora vänner. Du kommer försämra existerande relationer. Du kommer få bättre relationer. Du kommer få nya relationer. Du kommer förnyas. Jag tror att det är det som håller oss tillbaka. Vad säger din omgivning? Det är därför jag får frågan, vad säger din familj? Det är också en fråga... inbakade den där alltid så här, och dina vänner då? Jag har typ bytt ut alla mina vänner. För att jag kan inte, jag ses inte på en köttkrog i Polen över en helg. Jag gör inte så. Vi kan gå ut och tälta och jag kan ta med mig liksom en bönsallad. Hör du hur tråkiga låter? Vi kan väl själv späka oss där.
Vi kan väl grilla i alla fall istället för en bönsallad.
Ja. Vi kan plåga oss med vegokorv istället, du och jag. Noll proteiner, min vän, noll. Nej, men alltså så här, alltså man förlorar gammalt, det försämras, annat förbättras. Det viktigaste man kan, alltså så här, det enda målet jag har, människor kommer och går. Och den riktigt djupa relationen som man har är ju till ens ansvarsområden, alltså tror jag. Om det är kiddos eller om det är djur. Men först och främst sig själv, alltså om inte jag älskar mig själv, hur fuck ska jag älska allt annat? Och man byter ut det. Det kommer bli någonting annat, det blir fint. När jag slutar spela fotboll, jag kommer inte umgås med mina fotbollskompisar lika mycket. För nu sysslar jag med ballett. Mm. Jag har träffat fett många nya vänner på balletten.
Mm. Och där så handlar det ju också om att verkligen lära känna sig själv och stå stadigt i, tänker jag, i vem är jag och vad behöver jag? Och det är någonting som jag har varit väldigt dålig på. Jag tror många med mig som slutar dricka också. Att det är som att man lär känna sig själv för första gången i hela sitt liv. Oavsett vilken ålder man är i. Att det är så helt plötsligt, har jag tagit bort de här fylleglasögonen eller kallar det vad fan du vill. Och när det är borta, det är så här, men vem är jag nu då? Vem är jag? Vad behöver jag? Vad tycker jag ens är roligt? Vad behöver jag för att må bra? Jag har ingen jävla aning. Det har gått 2 år av min nykterhet och det är någonting som jag fortfarande försöker experimentera med. Men där blir det också svårt. Alltså jag kommer ihåg, särskilt i början av min nykterhet så var det skitsvårt. För att jag tror att det är så vanligt att bli så rädd för vad ska andra tycka om mig när jag knappt själv vet vad jag håller på med.
Mm.
Men med tiden har jag ju förstått att så här, amen, Jag är liksom som att jag har gått tillbaka i tiden till när jag började dricka när jag var typ 16. Alltså det är där jag är nu. Jag är liksom 16 i huvudet på något sätt, för att jag försöker lära mig nu vad jag tycker om. Och det leder till att jag ibland måste sätta gränser, att jag måste säga nej till vissa umgängen och så vidare och så vidare. Och det är fan inte lätt alltså. Det har varit skitsvårt. Och jag tror det så här, hade jag inte gjort det, så hade jag ju fortsatt att leva ett liv som inte är jag, för att plisa andra.
Mm.
Men det är skitsvårt. Så man måste, jag tror att så här, för mig har ju det varit, för att precis som dig, jag nådde den botten där jag visste att jag måste ta mig ur från det här, för annars kan inte jag fortsätta leva. Liksom. Sen så vill jag inte säga att man måste nå en jävla botten för att skapa en förändring, för att det är liksom, det är inget man rekommenderar så.
Nej.
Men det är svårt att hitta den styrkan, tror jag, att göra så medvetna val för en själv. För att vi är också så här uppvuxna med att det är egoistiskt att tänka på sig själv, att göra som jag vill, att liksom, ja, nu känner jag att jag svamlade iväg, men det här är någonting jag brinner för.
Armenisk jul är till för att svamla dig.
Ja, men vad bra.
Jag tror att du hjälper så fruktansvärt många människor genom att prata om dig själv. När man pratar om, alltså nu pratar vi stort om normer. Jag vill inte säga, typ, jag skulle aldrig nämna namn på folk jag tänker. Jag har ju exakta namn på människor i mitt liv som jag vet förstärker alla normerna. Som gör det lite till vardags. Och de flesta är ju de till vardags. Sen några som gör det extremt. Som kommer fram med shotbrickor och bara, men drick då. Men du gör ingenting imorgon och drick då. Jag gillar inte att dricka. Så liksom. Men jag tror att du hjälper väldigt många när du pratar om dig själv. När du pratar om liksom allt ifrån så din brors bortgång till dina 2 år nykterhet. Att det får andra att tänka på sig själv. För det är så vi funkar. När någon annan pratar om sig själv, då försöker jag se mig själv i din situation. Det är därför, till exempel, när du säger att jag dricker inte, jag är nykter. Det första folk säger, gissar jag på, är så här: och jag tror inte att jag hade klarat det. Mm. Nej, men jag pratar inte om dig. Men det är också ett tecken på att den personen tänker på sig själv när den hör dig.
Vi är alla självcentrerade på ett eller annat sätt.
Väldigt, ja. Och det är ju till den här punkten vi har kommit till i hyperindividualism. Om inte jag förstår den här berättelsen, så vill jag inte heller försöka. Den är far weird.
Jag vill också säga det förresten, som jag tänkt på under hela vårt samtal, är liksom att normer behöver ju dock inte bara vara dåliga.
Eller? Nej.
Det finns ju väldigt bra normer, men till exempel att så här, och normer kan ju se så olika ut på alla ställen, men jag vet liksom att en norm i 12-6-världen att till exempel finnas där och hjälpa en ny som kommer in, alltså det är ju en fin och jättebra norm. Alltså det är liksom, för jag kommer ihåg det från när jag pluggade genusvetenskap, att man gick in och bara, nu ska jag hata allting som är norm, typ, eller jag ska gå emot allting för att vara mer medveten och liksom, ja, säga till andra vad de ska göra och inte göra och så vidare. Men det är ju inte det som är syftet med att ifrågasätta normer heller. Eller att kunna leva mer medvetet betyder ju inte det att man måste gå in och hålla på och så, vill jag bara säga.
Nej.
Egentligen. Ja.
Jag är lite kluven till där.
Mm.
För att jag hatar normer. Jag hatar även att sprida min egna norm. För jag hoppas på att det kan finnas ett normfritt samhälle. Men för att vara praktisk så tror jag att det är en dålig väg att gå och prata om normfrihet. Utan mer typ så här, att inte ha några utgångspunkter om andra och att forma samhället ut efter det. Men ska vi prata om, alltså det som är typ det mest trasiga just nu som orsakar krig och utsläpp, det är ju manligheten. Den är helt och hållet kopplad till det. Alltså vi har den kallas ofta för en petromaskulin manlighet. Alltså den är helt och hållet kopplad till fossila bränslen. Vi ska grilla och förstöra så mycket. För vi umgås, kolla på en svensexa idag. Där du samlar 20 grabbar. Spelar ingen roll. Etnicitet, ålder. Det första de kommer tänka på är strippklubb. Skjutfält. Och sen kanske något så här terrängfordon. Jag vet inte, jag bara drar någonting här nu. Så vad skulle hindra oss från att ersätta den normen med till exempel en ekomaskulin grön norm. Som bygger på att så här, när vi äter så äter vi. Vi äter inte stek. Jävligt omodernt då. Käkat stackars rådjur, hur glatt det än har varit i naturen, så kanske vi ska äta lupinbönor ihop. Och vi kanske inte behöver gå på strippklubb. Kanske kan göra någonting annat som är minst lika, alltså så här, eller som är korkat och kul. Men det behöver inte vara att så här, ge sig in i så här kvinnoförnedrande branscher och så här. Så att man helt enkelt kan sätta maskuliniteten i en biocentrisk idévärld som bygger på att allt hänger ihop. när vi gör det här så drabbas det där. Och att vi ser oss själva med jorden. Alltså om jorden är sjuk, då är vi sjuka. Och just nu så är jorden sjuk eftersom att manligheten är sjuk. Och det är manligheten som har orsakat det. Så jag tror att det är klart att man ska ersätta normer med normer. Titta på det politiska systemet. Mm. Den är helt och hållet uppbyggd för en viss sorts familjer. Och det är därför vi har den här stjärnfamiljnormen, inte kärnfamiljnormen. Att man försöker prata om att det finns andra liksom familjeformer utöver kärnfamiljsnormen som är så byggt på den gamla kristna traditionen. Och åker man till andra delar av världen så är det byggt på andra religioner. Men den bygger alltid på man, kvinna, barn. Och det här ska ekonomiskt, politiskt, socialt uppmuntras. Att man kan gå ifrån de här normerna och så här, hur lever folk, hur borde vi leva, vad är ett rättvist, vad är rättvisa normer? Men normer bygger ju då på egoism, inte på rättvisa.
Och vad samhället tjänar pengar på.
Ja.
Mm. Det är lite läskigt kan jag tycka, att det funkar så.
Vilken men det jävla så har det alltid varit.
Så har det alltid varit, så då fortsätter vi med det. Men nu när jag ändå har det här vill jag ändå passa på då, eftersom att du är normbrytarexperten från helvetet, eller på att säga, eller från himlen kan man säga.
Renlevnadspundare har jag hört.
Renlevnadspundare.
Jag dricker ju fortfarande typ en gång om året, så jag är inte riktigt med i din cult.
Nej, men det är okej. Okay. Men jag undrar ändå då, eftersom att du är expert på att stå emot omgivningens press, känns det som. Tips till den som gör det nu genom att till exempel välja bort alkohol. Alltså vad skulle du säga har hjälpt dig när du har liksom mött ifrågasättande eller kritik för dina val?
Jag brukar säga det här så här mjukt och upplyftande och positivt. Men nu har man lyssnat typ en timme på det här samtalet. Så jag kan bara lägga ut texten. Den personen som säger det kan jag liksom prata lite grann med. Men det är inte min tribe. Vi har alla olika tribes. Och 9,8 personer av 10 är inte sådana som jag. Alltså det är trevligt, vi säger hej. Och jag tränar med många sådana, jag sportar med många. Men jag vet att vi har inte så mycket gemensamt. Det gör inte det till en bättre eller sämre människa. Men jag bara har cirklar i huvudet. Det här är en person som jag har liksom en relation med. Som jag vars åsikt jag tar på djupt allvar. Liksom. Jag respekterar dig, Sara. Om du säger någonting, jag kommer lyssna på det. Men jag vet att om det kommer ifrån vissa som jag, speciellt när jag tränar mycket, du hör mycket skit. Du hör jättedumma grejer. Kan inte lägga upp det diplomatiskt. Rent av idiotiska grejer. Och då känner jag så att det är inte alltid som det här är min debatt. De vet vad jag tycker. Det där får stå för dig. Jag liksom... Men jag känner så att det, tyvärr så är det så. När man avviker så kommer man inte passa in i alla sammanhang. Men fan de sammanhang man kommer in i. Alltså det är familj. Och det är det jag är ute efter. För jag tänker på mina 10 pers. Jag tänker inte på att passa in för 100. 100 pers intresserar mig inte. Kanske inte ens 10 pers som är i min tribe. Men så här, 5 av 100. Fan vilka guldmänniskor jag har i mitt liv, det är det jag känner.
Fan vad fint. Men du nämnde förut liksom att du orkar inte svara på frågan ibland, till exempel kring din veganism och så. Hur säger du bara, nej men jag vill inte prata om det?
Nej, jag ser det som underhållning.
Ja.
Du har öppnat upp det här. Du kom hit med en pinne, du drog en linje i sanden. Du vet själv inte att det är en konflikt, liksom... Du har konfliktlust, men du bakar in det här i så här vänliga grejer. Varför äter inte du kött för? Liksom. Varför äter du kött? Alltså så här, jag tänker inte hamna i en försvarsposition. Om du öppnar en konflikt, det är du som hamnar i försvar. Genom att du ska få berätta varför du tycker som du tycker. Jag har övat på mina argument. Jag vet varför jag tycker som jag tycker. Jag har läst alla de här böckerna, jag blev övertygad. Men du står inte på någon grund. Så jag kan inte prata med någon som inte står på en grund. Sen finns det vissa karnister som vi borde kalla köttätare, som Melanie Joy i sin bok har beskrivit det som. För att hon försöker beskriva köttätaren, alltså normen, att de kan inte beskriva det. Och för mig är det ren humor. Och det är lite sadism och det är drygt, först och främst från mig. För att jag vill visa den här personen att du har inte underbyggda åsikter. Alltså jag kanske är flum och allt det där, och du vet, jag mediterar i min kanot med mina sojabönor och allt det där som du har bilder av. Men jag vill veta mer om dig. Ja. Är det inte drygt?
Är du en kanot med sojabönor?
Ja, men det är fan. Det är svårt att yoga en kanot. Alltså.
Ja, det är en bra balans måste man ha då, absolut. Nej, för det var en annan sak som jag tänkte på, var just det här med att man kan bli bemött på det sättet som nykterist, med att liksom höjda ögonbryn eller vad det liksom nu kan vara. Mm. Men samtidigt, när jag drack och hade alkoholproblem, då är det knappt någon som vågar säga någonting. Alltså när jag dricker, så är det bara liksom, det är bara så här, det är så, hur många har man inte sett som man tror har alkoholproblem, men det är ingenting som säger någonting om det. Men när jag säger att jag är nykter, då jävlar.
Mm.
Ja. Det var bara en parentes som jag tänkte på när du pratade.
Fan, det är mörkt ju.
Ja,
du som visst har erkänt din problematik.
Ja.
Oh, det är dig det är fel på, va?
Ja.
Man bara, I'm healing, bro.
Ja, alltså jag vet till och med att jag ibland så här på fyllan bara, jag tror jag har alkoholproblem. Det är liksom bara så här.
Det tror jag också.
Jag bara, jag tror med, så pratar man om det på fyllan liksom. Mm. Det är så jävla sjukt. Ja, men för att summera vårt samtal lite här då.
Mm.
Så kan man väl säga att det finns jävligt starka normer, men det finns också väldigt mycket frihet i att våga göra medvetna val som man känner att det här följer mina värderingar.
Ja, ja. Fan vad bra du säger det.
Eller hur?
Ja, och livet bygger, livets vackraste mening, det här är subjektivt, det är fan att göra motstånd. Ibland behöver det inte vara så här, jag ska bygga upp en värld, att det är det liksom bygget som är i sig, utan ibland kan det vara bara så här, för så ser jag mitt liv, meningen med mitt liv är att bara bromsa in processer. Jag kommer inte kunna få lyssna på vad woke det här är, men en HBTQIA plus vänlig vegan värld där vi har bin som surrar igen och jag älskar koltraster. Jag har skrivit i mitt testament, det enda som får låta på min begravning, det är, och det låter som att jag är en kontrollfreak, så här, ja, så här är min begravning, men det är ljudet från en koltrast. Sen får ni göra vad fan ni vill.
Hur fan ska man få ta på en koltrast på din begravning då?
Men det är inte veganskt att fånga in dem, men det finns ju på Spotify, jag vet inte.
Okay. Ja, det är sant. AI
eller ja, ja, AI koltrast.
Du behöver inte vara en riktig koltrast.
Man bara, varför en autotunad? Nej, men så här, alltså, jag vet vilken värld jag vill leva i. Men jag är ingen idiot som lever i fantasier och utopier på ett sånt sätt att jag hatar verkligheten. Jag älskar verkligheten tillräckligt mycket för att kunna bromsa saker. Till exempel, kan vi se till att vi halverar köttkonsumtionen inom min livstid? Alltså, fy fan, vilket mål det hade varit. Men jag kommer inte få se den världen jag vill ha.
Ja, är det du hoppas på under 2025, att fler ska börja ifrågasätta mest? Är det köttnormen?
Ja, att folk slutar flyga till Maldiverna och gör sin jävla mindfulness hemma i Sverige. Skärper, sätt dig ner. Cykla till studion istället.
Det är ju svinkallt att cykla just nu.
Det är kallt om du cyklar sakta. Men alla kan inte cykla i vinter. Nej, alla kan inte göra det. Alla kan inte göra allt. Men alla kan inte leva ditt liv så. Nej, alla kan inte leva allt. Men alla kan inte bli nyx. Nej, alla fucking kan inte göra allt. Ingen har sagt att du ska göra allt.
Alltså, med de orden tycker jag vi kör en mic drop på dig och avslutar vårt samtal.
Kul att vara här.
Kurgin, tusen tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Och god jul.
God jul, god armenisk jul.
Ja, tusen tack för att du lyssnade på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen, så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej.
Podplay, en del av Power Media.